Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Natthimlen är stjärnklar när en man promenerar hemåt efter att ha varit på en sammankomst i Markims församlingshem. Han går den öde grusvägen som kantas av skog och åkermark. Längs vägen finns bara några spridda hus och gårdar, men det är mörkt i stugorna. Det tycks som att han är den enda som är vaken där ute. Plötsligt skiner ett kraftigt ljussken upp på mannens vänstersida. Mannen blir bländad och höjer handen för att försöka skyla ögonen. Allt han hinner se är att föremålet hastigt kommer emot honom. Han kastar sig åt sidan för att inte bli träffad. Men det är för sent. Det här är del 2 i dokumentärserien UFO-vågen i Vallentuna. Jag heter Melker Bäcker och tillsammans med min kollega Ronny Holmgren så har vi bestämt oss för att gräva i det gåtfulla fallet kring vad som hände ute i trakterna runt det lilla samhället Lindholmen utanför Vallentuna. Men det finns en rapport som sticker ut. En omfattande och skakande händelse som vi ännu inte har avhandlat. ...1974 är Gösta Häger 46 år och bor tillsammans med fru och barn i det lilla stationssamhället Lindholmen. Han är inflyttad till trakten och kommer ursprungligen från Lerum i Västergötland. Gösta arbetar som skolvaktmästare och han har ett gott rykte bland arbetskamrater och elever. Han är även en omtyckt granne och umgås mycket med andra på orten. Fredagen den 22 mars så är han bjuden på en fest som arrangeras i Markims församlingshem. Strax efter midnatt så bestämmer han sig för att gå hem och han gör det ensam. Vi hör här journalisten Claes Svan, ordförande i riksorganisationen UFO Sverige.
Och på vägen hem då så ser det Gösta Häger något märkligt lysande fenomen, en farkost kanske. Och han blir liksom omkullkastad ner i diket, han slår sig, han skadar huvudet. Han är ganska nära en runsten som finns längs den här vägen just då. Men han blir alltså skräckslagen och han vaknar till liv sen, nu är han hemma, då står han liksom utanför sin egen dörr.
Gösta Häger minns inte vad det är som skett. Han minns bara ljusskenet och att han sen oförklarligt befann sig på farstubron. Gösta blir kvar sittandes på trappen. Hans fru tycker sig höra något ljud och kan inte tro sina ögon när hon öppnar ytterdörren och ser sin make sitta där, finklädd i kostym. Hon finner honom med ett blodigt sår vid tinningen och med något som ser ut att vara ett stort brännmärke över kinden. Frun berättar senare att det enda han ska ha sagt till henne är: de försökte ta mig. För att ta reda på vad det är som har hänt honom så föreslås det att han ska pröva att bli hypnotiserad. Gösta Häger får komma till Danderyds sjukhus och träffar där vid två tillfällen överläkaren Ture Arvidsson. Det är här som Gösta sätts under hypnos och börjar berätta om vad det är som hänt honom den där natten. Båda besöken spelades in på band och det finns även transkriberingar, det vill säga avskrivningar om vad som sägs och händer under hypnoserna. Inspelningarna skedde med patientens godkännande och resultaten har vi funnit i AFU:s arkiv. Du kommer nu att få lyssna på en dramatisering av delar från Gösta Hägers hypnos.
Jag kom från vänstra sidan av vägen och jag bländas. Det är mörkt. Men ljuset tilltar i styrka och det finns inte sånt ljus. Alltså, det går inte att beskriva. Sen lyfts jag rakt upp och försöker slita mig lös. Det går inte, jag hålls fast. Jag var livrädd.
Han är märkbart tagen av händelsen när han svarar på läkarens frågor. Ju längre hypnosen pågår och ju mer som kommer fram så ökar Göstas oro och det blir påtagligt smärtsamt för honom.
Jag känner smärta i kinden, det svider till. Så känner jag inget mer.
Vad händer sen?
Gösta Häger är märkbart omskakad och till synes orolig.
De var i ljuset.
Ljuset? Hur såg de ut?
Ta mig, de tar mig! Jag har vad!
Är det otäckt? Ser de ut som människor?
Nej, det gör de inte. De är genomskinliga.
Är de genomskinliga?
Det går inte att ta i dem.
Vad vill de då?
Jag får inte säga något.
Nej.
Det är inte bra. Det är inte färdigt än.
Är det inte färdigt än?
Nej.
Men du är inte rädd? Är du rädd för dem?
Nej, inte alls.
Har du haft kontakt med dem förut någon gång?
Nej.
Det har du aldrig haft. Det är det första gången.
Ja.
Du sa att de hade ögon.
Ja.
Har de öron?
De har någonting över huvudet.
De har någonting över huvudet.
Ja, det glänser som någon slags silver.
Ja.
Ja, en strålgrans runt oss som flimrade.
Läkaren ser även över Göstas fysiska skador, såret i tinningen och det där brännmärket på kinden. Läkaren tycker dock det mer ser ut som att huden reagerat med något okänt ämne.
Den här brännskadan du hade, hur var det med det?
Ja, men den blev när de skulle behandla mig här.
När de skulle behandla dig?
Ja, jag kämpade emot. De kom inte i rätt kontakt med mig. Jag säger ingenting mer!
Hur känner du dig nu? Mår du bättre nu?
Ja!
Var det skönt att få berätta lite grann?
Vad gjorde de?
Ja, de tog i dig, sa du. Du har förmodligen bränt dig här.
Vad ville de?
Ja, jag vet inte. De lyfte upp dig.
Jag trodde aldrig jag skulle komma ner igen.
Under det andra tillfället så berättar alltså Gösta Häger att han har fått något i kroppen just där såret uppstod. Han är rädd, han får inte prata om det, men han vet inte heller riktigt om vad det är för uppdrag dessa varelser vill att han ska genomföra. Han förstår dock att det kommer att hända i framtiden och att han dessutom inte är ensam.
Har de sagt något om att de kontaktat några andra personer?
Ja.
Har de det?
Ja.
Så du är inte den enda?
Nej.
Är det flera som har kontaktats?
Ja.
Det ska vara fler som blir kontaktade i Vallentuna av dessa varelser. Det Gösta Häger varit med om är för Sverige tämligen unikt. Men i andra länder, såsom exempelvis USA, så finns det flertalet som hävdar liknande upplevelser. Ja, men det är väldigt få svenskar som just hävdar att de blivit bortförda och mött okända varelser. Men det som nu framkommit har skett under en ifrågasatt metod.
Gösta Häger, han blir då satt under hypnos av en rökavvänjningsdoktor som heter Ture Arvidsson, som var väldigt känd på sin tid.
Claes Svan, ordförande i UFO Sverige.
Och det spelades in då, och finns en utskrift på, och det berättar då Häger. Han säger att han svävar 10-15 meter upp i luften. Och sen blir han då ombordtagen på det här föremålet, och vad det nu är. Han kommer in i någonting och möter då varelser där. Som man sen gör en teckning av dessutom. Va? Men exakt vad som händer är lite oklart helt enkelt. Han blir ju påverkad av detta egentligen i hela sitt liv. Va? Han är väldigt skrämd, han har ångest, han skriker under hypnosen och mår väldigt dåligt. Va? Det märker man av de här minnena. Alltså under hypnos kommer det fram allt sånt som du har tänkt och läst och trott och vill tro på och hoppas på och som du har varit med om. Man kan inte skilja det ena från det andra riktigt. Va? Så att UFO Sverige använder inte hypnos för att det är inget facit. Det hjälper inte. Det är ett terapeutiskt medel.
Både Ronny och jag undrar hur det egentligen fungerar med just hypnos. Kan det verkligen vara så att man berättar om det som man upplevt, eller är det rena fantasier eller typ drömmar som man förväxlar med verkligheten? Dessvärre har läkaren Ture Arvidsson gått bort för några år sedan. Men vi vill ändå försöka bilda oss en uppfattning om ämnet och just de här metoderna som läkaren använde. Därför så söker vi reda på en som kan det här med hypnos som arbetssätt, och i Göteborg så finner vi Susanna Karolusson. Hon är psykolog och legitimerad psykoterapeut och använder medicinsk hypnos som behandlingsmetod. Hon har även träffat Ture Arvidsson många gånger. Och vi frågar henne hur och när man kan använda sig av hypnos.
Hypnos är ju sammanhangsberoende, så att själva metoden går ut på att öppna sinnena inåt och även utåt. Det vill säga, om det är något särskilt man vill fokusera på och plocka fram inom sig, så har man lättare tillgång till det på grund av det ångestfria, avspända tillstånd som man uppnår. Sen beroende på vad man letar efter så guidas man närmare det, så att fokuset hamnar på det man vill plocka fram.
Susanna har fått del av inspelningarna och avskrifterna från besöken på Danderyds sjukhus. Är det något hon tänker på kring Göstas berättelse? Kan han minnas saker under hypnos som han inte kommer ihåg annars?
Du ur ett vetenskapligt perspektiv så brukar vi gardera oss och säga att det är inget sanningsserum. För vi vet att vi, när vi erinrar oss minnen så kan det, vi ibland blanda ihop olika tillfällen som om det vore ett. Däremot traumatiska minnen som man aldrig har berättat för någon, där man aldrig har satt ord på det. Och det har varit förenat med rädsla. Då brukar de minnena vara kvar som sinnesupplevelser och har ännu inte blivit berättelser. Och innan det har blivit berättelser, då är de väldigt trovärdiga, för att då plockas de fram med de sinnen som användes i det traumatiska ögonblicket, som vad såg du, vad hörde du, fanns det någon lukt, hur kändes det, hur var temperaturen i luften och så vidare. Det är väldigt sannolikt att det är rätt väl detaljerade äkta minnen.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hur upplever du Gösta Häger?
Jag upplever honom som en lantlig person med fötterna på jorden, en konkret människa. Han är ganska så fåordig, han drar inte iväg. Ingen sån här, alltså jag är ju lite djävulens advokat inom mig när jag lyssnar på en sån här osannolik berättelse och försöker verkligen lyssna efter om han kan vara lite psykotisk eller en person som är förvirrad eller en person som vill få uppmärksamhet. Och jag kan inte se några sådana tecken, utan jag upplever honom som en allvarlig och sansad person.
Han låter sig inte ledas, han är verkligen där och upplever någonting, och han är sann i sin rapportering av det han upplever, även om det går emot Tures antaganden. Ture säger någonting som är ledande, exempelvis var det varmt också. Och Gösta har inte nämnt någonting om temperatur. Men Gösta svarar fortfarande självständigt nej. Ingen värme, ingen kyla. Det blir väldigt tydligt att han verkligen upplever någonting när han säger de tar i mig, och så skriker han.
Gösta Häger verkar alltså vara trovärdig i sin berättelse. Hans personlighetstyp är ingen som verkar vara ute efter att bedra. Tvärtom så verkar de här uppgifterna stämma överens med det skrivna underlaget som finns ifrån andra som faktiskt har träffat Gösta. Men hur ligger det till med överläkarens roll? Kan han ha påverkat Göstas svar?
Det som Ture gör som är professionellt, det är dels att han är där, han är närvarande, han tryggar patienten med sin egen närvaro. Patienten är skräckslagen, det är väldigt uppenbart att det är äkta rädsla som återupplevs. Och Ture hjälper honom då genom att prata om situationen. Så han, det som jag i textutdraget tyckte såg lite märkligt ut, förstår jag mycket tydligare när jag hörde det. Nämligen att Ture pratar lite intellektuellt om upplevelsen. Vad tror du att du har varit med om? Vad tror du syftet är?
är frågor som Ture ställer under hypnosen. Och det är väldigt ovanligt att man gör, för att man vill ju fokusera på själva upplevandet och inte samtala omkring upplevandet i hypnostillståndet. Men här förstår jag, när jag hör vad som händer, att Ture hjälper just att få lite distans till upplevelsen och på så sätt lugna ner det som nästan gränsar till panik en stund.
Susanna ser alltså bara mindre avvikelser kring överläkarens metod. Men hur var han då, Ture Arvidsson, både som person och yrkesman?
Ture Arvidsson var en väldigt populär person i Sverige på den tiden, för att han var känd i massmedia att hjälpa människor med rökavvänjning. Men jag kände honom personligen, för vi träffades ju i samband med kongresser inom hypnos. Så han var ödmjuk och väldigt en god människa. Och jag skulle tro att just det här, dela med sig till honom det han aldrig har vågat berätta för någon. Mycket på grund av att han kände att Ture är så varm och omtänksam och kommer att tro på honom.
Den omskakande upplevelsen för Gösta Häger kommer att påverka honom efteråt. Han drabbas av känningar i huvudet och han blir känslig för att titta på TV, då han upplever att den ger ifrån sig en stark strålning. Han säger sig ibland också kunna känna av när större händelser ska ske, innan de faktiskt har skett. Gösta känner ibland en fysisk smärta uppe vid tinningen där han en gång hade såret som uppstod den där mystiska kvällen. Ärret bleknar, men smärtan återkommer då och då. Vi har även läst att det kan ta sig uttryck i rent fysiska händelser. Till exempel en dag när han på sin arbetsplats i skolan ska kopiera upp stenciler blir plötsligt alla arken svarta. Så fortsätter det i några dagar och kollegorna förstår inte vad det är som kan vara fel, eftersom det bara drabbar Gösta. När vi gör den här dokumentären får vi veta att Gösta Häger inte har velat prata om sina upplevelser på många år. Därför undrar vi hur andra uppfattade Gösta och hans vittnesmål. Vi har även pratat med Mats Bergfors, som då var 16 år och observerade flygande och lysande objekt i området tillsammans med en kompis.
Jag kände ju Gösta Häger ganska väl på den tiden, och vi pratade ju ofta med varandra, och naturligtvis pratade vi om den här händelsen också i och med att det var extraordinär. Jag hade ju tänkt så här, nu det påtalas det här med jordmagnetismen och skärningspunkten mellan jordmagnetismen, att den kunde vara väldigt stark och att det kunde ha blivit något överslag mot den mindre distributionskraftledning som gick ovanför på den tiden på trästolpar. Men det bollade jag lite grann med Gösta, men Gösta Häger tyckte nog inte att den förklaringen kanske var rimlig, så att, utan jag bara nämnde det för honom, och han, men han hade ju sin historia, va.
Gösta Häger och hans familj lämnar så småningom Lindholmen och flyttar tillbaka till Västsverige. Det är förmodligen skönt att lämna orten där alla vet vem man är och vad det är som har hänt honom. Vi försöker få tag i någon av hans anhöriga, och till slut så lyckas vi få upp ett spår som leder till hans dotter. När vi får tag i Gösta Hägers dotter så möts vi av en mycket trevlig och förstående person. Hon har dock inte så mycket att berätta om själva händelsen. Hon säger att hon aldrig hade märkt av något liknande som hennes pappa vittnat om. Hon vill inte ställa upp på en bandad intervju men berättar för oss att det inte talade så mycket om pappans upplevelser hemma. Hennes mamma tyckte inte alls om ämnet och vi uppfattade lite som att mamman tyckte att det var ganska pinsamt. Det positiva som hon minns är att föräldrarna fick många nya vänner. Sådana som intresserat sig för fallet och de verkar genuint ha brytt sig om hennes pappa och mamma. Sammantaget råder det en stor förundran om vad det är som faktiskt har hänt där ute på landsbygden norr om Vallentuna våren 1974. Spekulationerna är många och intresset är stort, inte bara från massmedia. Det finns flera personer inom försvaret som vill se en större undersökning. Det fångas även upp av flera inom försvarets forskningsanstalt, FOA. Det fattas ett beslut att genomföra en spaningsoperation i området runt Lindholmen. Operationen genomförs under pingsthelgen i månadsskiftet maj-juni 1974. Enligt skriftliga uppgifter så deltar ett hundratal frivilliga. Gruppen består av hemvärnsmän, forskare från FOA och så några sakkunniga civila. Det visar sig även att hemvärnet gör observationer. I rapporterna så går det att läsa om hela 7 oförklarliga ljusfenomen bara då under pingsthelgen då spaningsoperationen genomfördes. Allt rapporterades uppåt till försvarsstaben, men vi ser ingen återkoppling. Vi vill så gärna få tag i någon från hemvärnet som var med under övningen. Någon som kan berätta om hur det gick till och vad det var de observerade. Det visar sig dock vara svårt. Många var äldre redan då och är nu då såklart sedan länge bortgångna. Bland deltagarlistorna så hittar vi dock någon med initialerna K. Aspegren med noteringen hemvärnsman ungdom. Kan det vara någon yngre anhörig till själva kretschefen Gösta Aspegren? Letandet tar tid men till slut så lyckas Ronny spåra upp en Claes Aspegren och det visar sig vara en full träff. Det är alltså kretschefens yngste son och han var med.
Ja, jag var med ute, vi hade 3 baser och spanade på himlen där för fullt. FOA var med också. Och jag var med. Ja, och så hade jag ju pappa då som var kretshemmerchef. Så det var ju inget problem för mig att kunna följa med på sånt där.
Claes deltog alltså vid spaningsoperationen och han har mycket att berätta för oss. Idag så bor han långt ifrån Stockholmsområdet, men Claes är mycket behjälplig över telefon i vårt sökande kring omständigheterna av hemvärnets operation.
Och 7 tror jag observationer på någonting som inte stämde överens med landning och allting. För vi hade uppgifter om flygplan som skulle in till Arlanda för landning och allting. Men det gav utslag på FOAs mätinstrument som mätte magnetiska fältband och såna här saker. Och det var väl, jag tror att det var 7 ljusfenomen som vi observerade under den helgen som vi var där.
Claes berättar sen något som inte riktigt väntar oss. Han berättar att han blev mycket intresserad av hemvärnets observationer av ljusfenomen under operationen i Vallentuna. Han åker därför ut till trakten runt Lindholmen ibland då och då och fortsatte att spana själv under sommaren, dock utan resultat. Men en helg så får han med sig två skeptiker, hans äldre bror Stefan och så tjejkompisen Marianne. Och de är inte alls intresserade av UFO:n, men gillar att röra sig i naturen och följer med ut på landsbygden i Markim och slår där läger för natten.
Jag kommer ihåg, jag har faktiskt 2-3 kort på när vi sitter där ute i Markim och med en lägereld. Och ja, vi såg det där ljusskenet som löser upp marken och allting när Stefan och Marianne och jag var där uppe. Ja, det var så pass märkvärdigt så att man kunde utesluta alla andra saker. Flygplan, helikopter och allting. Stort frågetecken. Jättekraftigt var det.
Vilken färg hade den?
Vitt.
Vi har alltså fått en helt ny observation som tidigare inte har rapporterats. En som alltså har skett ungefär ett halvår efter de stora och mest omskrivna händelserna. När vi tittar på sammanställningen nu så verkar det här ha skett under en period under hösten 1974 när faktiskt många andra lämnade rapporter. Det finns alltså fler som upplevde oförklarliga, kraftiga ljussken och flygande objekt runt samma period som Claes. Vi får även tag på tjejkompisen Marianne som även hon minns den overkliga händelsen. Marianne beskriver det hela som en fasansfull upplevelse.
Då började jag faktiskt tro på att det fanns någonting som hette UFO faktiskt.
Okej.
Okay. Jag har aldrig varit en sån människa till det. Det där var någon förskräcklig upplevelse. Men jag kan säga ganska så traumatisk upplevelse. Som jag, alltså, det var, ja, det gick över, ja, gick över gränsen om man säger som så. Det var någonting vi såg. Jag såg i alla fall. Sen vad de såg det vet inte jag. Men det var ja. Ett oförvanligt alltså, som inte kan vara skapat utan den mänskliga faktorn.
Och det finns liksom ingenting som tyder på att det skulle varit militärt eller något elöverslag eller av stark ström och norrsken och sådana saker.
Nej. Inte i närheten. Norrsken hade man ju sett själv när man har varit uppe i Norrland som duten, så det är nej. Men något stod inte riktigt rätt till. Sen kan jag väl säga så här att om du nu händer så du betvivlar det lilla jag säger, så har jag jobbat som 41 år som polis, så att jag vet vad jag pratar om.
Men hur kommer det sig egentligen att militären engagerar sig så i frågan? Kan det finnas några förklaringar till UFO-observationerna där? Vi finner flertalet hemligstämplade dokument från hemvärnet, men det finns bara någon enstaka rapport från FOA. Borde det inte finnas många fler? Vi tycker att det verkar lite märkligt, så jag och Ronny beger oss till krigsarkivet. Och där börjar vi leta i allt som diariefördes på FOA under den här perioden på 70-talet. Det borde ha resulterat i flera rapporter där provresultat och annat presenterades. Det visar sig dock inte finnas några dokument från FOA som direkt rör händelserna i Vallentuna. Kan det vara så hemliga rapporter att de fortfarande ligger i arkivet på Försvarsmaktens högkvarter? Det enda som vi finner bland alla listor är att det ska ha skickats in ett brev till FOA om en UFO-observation kvällen den 24 mars 1974. Alltså samma kväll som många såg stora ljusobjekt i Vallentuna. Vi kan se vad avsändaren heter och att hon skickat det från Täby, en kommun som gränsar till Vallentuna. Observationen är inte känd för oss sedan tidigare, så givetvis beställer vi upp lådorna där brevet ska ligga. När vi går igenom allt innehåll så finns inte brevet där. Vi letar igenom allt en gång till och så en gång till igen, men brevet finns inte där. Trots att brevet är registrerat när det kom in till FOA så har det av någon anledning försvunnit. Kan det ha stått något om samma ljusfenomen som så många andra bevittnat norr om Vallentuna och att även borde ha synts där i Täby? I så fall kan det ha rört sig om ett mycket större område än vad som tidigare varit känt. Vi kan inte släppa tanken på det försvunna brevet och vad det kan ha stått i det. Därför så försöker vi med den knapphändiga information vi har leta efter kvinnan som skrivit det. I nästa avsnitt så får du fortsättningen på vår jakt efter de uteblivna rapporterna från FOA och det försvunna brevet i krigsarkivet. Vi träffar även fler vittnen och så börjar vi kartlägga olika förklaringar till det här mysteriet. Dessutom så väntar något minst sagt häpnadsväckande när vi följer upp spår som skulle kunna bevisa att Gösta Häger inte var ensam om det han upplevde. Du har lyssnat på den andra delen i dokumentärserien UFO-vågen i Vallentuna. Vill du lyssna på den spännande fortsättningen nu på en gång? Ja, gå då in och bli prenumerant på Naudios app eller via podcaster. Där kan du ta del av alla avsnitt redan idag. Jag som berättat heter Melker Bäcker, producent och manusförfattare Ronny Holmgren och för ljudbearbetningen står Christian Jermik Låke. Musiken kommer från Epidemic Sound och Artlist. Dokumentären är producerad av Experus AB för Naudio.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Naudio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Naudios app eller via Naudio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.